Vi ska nu läsa i Hebreerbrevets 13:e kapitel, verserna 10 till och med 16. Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar i förbundstältet inte har rätt att äta. Ty när överste prästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer, bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Låt oss gå ut utanför lägret. Låt oss dela hans smälek och offra ett lovets offer. Vi kan inte ta isär det här. Bara en bit och inte den andra. Inte att bara vara utanför lägret. Inte bara offra lovets offer. Utan det här hänger ihop med vartannat. Och när vi kommer in i den ställningen, att vi kan vara utanför lägret, dela Jesus smälek och offra ett lovets offer, då är det meningsfullt med förmaningen: dela med dig, gör gott mot varandra, ty det är ett offer som behagar Gud. Hebreerbrevet är ju ett brev som mycket handlar just om det här. Det handlar om Jesu fullkomliga offer. Hans ställning som överste präst, men också hans ställning som offerlamm. När han själv går in i det allra heligaste som inte är gjort av människohänder och bär fram inte tjurars och bockars blod utan sitt eget fullkomliga blod. Som ett offer. Som ett lovets offer. Och vi får förstå att om lovets offer är det enda som är välbehagligt för Gud, det som är gjort frivilligt och som är en handling som vi själva önskar få göra. Och när vi läser Hebreerbrevets vittnesbörd om att Jesu offer var ett lovets offer, ett offer välbehagligt för Gud, så förstår vi att han hade sin glädje i att få göra det. Och den glädjen, det är en så mäktig kraft att den kan förvandla också oss till att dela hans liv här på jorden för att också dela det i himlen. Det här uttrycket att offra lovets offer, både i hebreiskan och i grekiskan, betyder inte bara lovsång, utan det betyder egentligen allt vi gör med vår mun. Det betyder också att bekänna sin tillhörighet till Kristus, och det var ju det som var aktuellt för församlingen här. Den var förföljd för sin tro. Och det är ett genomgående tema i Hebreerbrevet, att håll fast vid din församlingsgemenskap. Överge inte din församlingsgemenskap. Vi hör inte till dem som drar oss undan oss själva till skada. Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, så att ni inte tröttnar och uppges i era själ. Stå kvar vid bekännelsen. Bekänn din tillhörighet till Herren med glädje. I själva verket är det så att det här uttrycket i grundspråket också betyder att bekänna sin synd. Till och med när du bekänner din synd så är det ett lovets offer. Det är inte så att i ena stunden så sitter vi där och jämrar oss och i andra stunden är vi glada. Utan allt är ett lovets offer. Vår trosbekännelse, vår syndabekännelse, vår tacksägelsebekännelse. Allt är ett lovets offer. Och allt bidrar till att föra oss in så i Herrens kraftfält att vi kan stå där utanför lägret. Kanske hånad och föraktad. Kanske så att vi får uppleva relationer blir jobbiga därför att vi har bekänt vår tillhörighet till Kristus. Och det är frivilligt. Allt är frivilligt. Vi ska titta i andra änden på Hebreerbrevet i början. Det första kapitlet, verserna 7 till och med 9. Därför att när Bibeln ska undervisa oss om hur vi kommer in i det här tillståndet där vi kan offra lovets offer, så sägs det alltid att det här är ingen väg som man kan sätta upp i något schema. Det är aldrig en väg som vi egentligen kan förstå. Vi kan alltid ana dess innebörd, men riktigt förstå den på djupet, det har vi svårt att göra. Vi ska läsa nu 7 till och med 9 versen. Om änglarna, säger han, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Om sonen däremot, Gud, din tron står i evigheters evighet och rättens spira är din kungas spira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Ja, det här handlar om Jesus. Smord med glädjens olja. Ja visst, tänker vi. Nu sitter han i himlen på faderns högra sida. Och inför Guds ansikte är glädje tillfyllest i fullt mått. Nej, inte bara det. Han blev smord med glädjens olja för att kunna offra lovets offer. Och vi vet hur det gick till när Jesus blev smord med glädjens olja. Det var i det enkla hemmet i Betania. Det var inga stora ceremonier med några komplicerade liturgier. Det var bara en enkel människas glädjeoffer som smorde Jesus. Därtill var det en kvinna. Det tycker jag är en fin poäng i det hela. Men den glädje som Maria kände när hon bryter alabasterflaskan och huset uppfylls av väldoft. Var hade hon fått den glädjen ifrån? Jo, den hade hon fått ur lidandet. Lazarus hade dött. Och det hade gått 4 dagar innan Jesus kom, trots att man sände bud på honom. Och det låter så fromt. Och det låter som en hög och fin trosbekännelse. När Jesus kommer och systrarna säger att hade du kommit lite tidigare så hade vår broder inte varit död. Men det behövs inte mycket självkännedom för att ana. Det var mycket besvikelse i den bekännelsen. Det var mycket bitterhet. Nedgrävd och maskerad, men nog fanns den där. Det fanns mycket lidande. Det fanns många varför. Det fanns kanske också mycket förvirring. Varför svek han oss nu? Men ut ur den smärtan förlöses Maria till den glädje som gör att hon kan offra ett lovets offer och smörja Jesus med glädjens olja. Och ur detta förstår vi att den glädje det handlar om här kan du aldrig så att säga bena ut ifrån lidandet. I Marias liv ser du lidandet och glädjen oupplösligt sammanflätade. I Jesu liv ser du detsamma. Och Hebreerbrevets apostel manar oss. gå utanför lägret och offra lovets offer. Och det är en glädjesituation. En glädje som liksom bara kan finnas där i lidandet. Saliga är inte de mätta, utan de hungriga. Saliga är inte de rika, utan de som är fattiga i anden. Saliga är inte de som hoppar jämfota av glädje och förtjusning, utan saliga är de som sörjer. Begrip det, den som kan. Nej, det här är ett nummer för stort för våra arma hjärnor. Men med hjärtat kan man ändå ta emot det. För de som har varit med ett tag vet att det här är sant. Och även om vår hjärna inte kan hänga med, och vår hjärna hela tiden försöker att skapa en tillvaro som den kan fatta och begripa och ha kontroll över, så får hjärtats vittnesbörd kanske ändå ha förkörsrätt. Vi ska läsa mer om hur Hebreerbrevets apostel talar om att Jesus kommer in i detta lovsångsoffer. Vi går till 5:e kapitlet. Jag läser från början 10 verser. Varje överste präst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud genom att frambära offergåvor för deras synd. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet, han blir kallad av Gud liksom Aaron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa: du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger: du är för evigt en präst, en sådan som Melkisedek. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Här står talat om Jesu lidande i ett Getsemane. Inte lidandet på korset. Därför i Getsemane är det Jesu vilja det handlar om. Och hans vilja ställs i lovsångsoffrets position när det kommer en ängel och styrker honom. Det här är ingenting vi kan ta oss själva. Det är ingenting vi kan bara göra. Att istället få komma in i den tacksamhetsposition som gör att vi mitt i smäleken, mitt i smärtan, mitt i lidandet kan leva i salighet och offra ett lovets offer. Ja, därtill behövs att det kommer en ängel från himlen och styrker dig. Men som det står i 1:a kapitlet, sista vers, är inte änglarna tjänsteandar utsända till deras hjälp som ska få frälsning till arvedel? Och om det är någonting änglarna är utsända för att hjälpa oss med, så är det för att styrka oss in i den glädjeposition där vi kan stå mitt i svårigheten och tacka Herren. Inte bara av munnen utan av hjärtat. Betyder det att vi ska sluta förkunna heland? Nej, naturligtvis inte. Vi ska tvärtom med desto större frimodighet tala om Guds hjälp också till att lyfta av lidande. De här två tankarna är inte varandras fiender, utan de är varandras vänner. Hur ofta blir det inte så istället? När så att säga tacksägelsetonen och lovsångstonen tystnar i våra liv, att också bönen tystnar. Och när bönen tystnar så uteblir kanske ofta hjälpen, den som skulle lyfta av bördan. Vårt behov här, när vi kommer in i tillstånd av besvikelse, motgång, lidande. Vi kan skissa upp det här som, ska vi kalla det, ett spänningsfält. I ena ändan har du själv med lidandet och i andra ändan har du tacksamhet. Den naturliga, den kötsliga människan, den fallna människan, ser inte att det finns två alternativ. Utan hon är blind för tacksamhetsalternativet och kan bara se alternativet självömkan. Men självömkan och tacksamheten är varandras motpoler. Och det Hebreerbrevet försöker lära oss är detta. Att det finns två positioner. Vi har som kristna en valmöjlighet som andra människor saknar. Att i den svåra stunden få komma Herren så nära att ytterligare tacksamhet förlöses. Inte därför att du klarar det, utan därför att Herren vill hjälpa dig till det. Och där du då offrar ett lovets offer, så gör du någonting som är välbehagligt för Gud och du vandrar i Kristi efterföljd. Ofta när vi hamnar i svårigheter och ur de svårigheterna hamnar i självömkan, så tänker vi mer eller mindre omedvetet ungefär så här. Ja, ja Gud, du sitter i din himmel och kokar ihop ett och annat, eller också åtminstone tillåter du det. Och det kan ju du göra som sitter på bekvämt avstånd och har det fint upp i himlen, och här går jag. För ser du, självömkan är inte bara en, så att säga, köttets tröst till köttet, utan den är också alltid en förstucken anklagelse mot Gud. Lite grann av samma typ som Maria. Hade du kommit lite tidigare så hade min broder inte varit död. Det är mycket självömkan i den bekännelsen. Men vi glömmer så lätt att Gud är aldrig utanför våra lidanden, utan han är ju alltid mitt inne i dem. Jesus har burit alla människors alla lidanden. Jag menar, alla lidanden som du kommer in i framöver och alla du har varit i, de har han ju redan delat med dig. Det är aldrig så att han sitter i sin himmel och kokar ihop någonting som drabbar dig men inte honom. Vi kan inte idag gå in på hur lidandet uppstår. Vem som, så att säga, håller i skaftet. Det är ett stort kapitel. Men så mycket kan vi säga. Att inget lidande kan drabba dig som inte också drabbar honom. Han lider med dig. Och det är inte så att han gjorde det några korta timmar bara för 2000 år sedan. Och nu sitter han i någon sorts utanförställning och tittar på när du har det svårt. Utan det lidande du känner idag, det känner han idag.
Det utesluter inte att det kan vara fröjd och glädje i himlen. Liksom det inte utesluter att vi i våra liv här och nu kan uppleva både smärta och salighet. Men jag tror det blir mycket lättare för oss om vi ser detta. Att Herren är aldrig i någon utanförställning. Är du deprimerad, så var övertygad om att han delar den depressionen. Har du hjärtbesvär, så var övertygad om att han delar dem med dig. Gud frälsar världen genom att själv lida mest av alla. Låt oss aldrig glömma det. Det är det bästa motgift mot självömkan som du kan tänka dig. Så är det att vi får påminna oss detta enkla faktum. För när det gäller lovets offer, så måste vi vara ärliga mot oss själva. Och verkligen ställa frågan: vill jag det här? Vill jag det här? Ja, Herre, det är sant. Du ger mig kraften. Du hjälper mig till det. Men vill jag? Och för att vi alls ska sträcka oss efter denna möjlighet i våra liv, så kanske vi ständigt på nytt behöver påminnas om att inget lidande kan drabba dig idag som inte han delar. Han har delat det. Han har burit det. Han delar det också nu. Nattvarden är en förunderlig måltid. Gör detta till min åminnelse. Vad då åminnelse? Vad är det för en sorts glömska som drabbar oss och som gör att vi ständigt behöver påminnas om Jesu lidande? Det där har vi ju hört så många gånger. Den läxan kan vi väl? Ja, jag vet inte riktigt. Ibland kan det bli en huvudets utan till läxa. Men när vi själva kommer i svårigheter, så glömmer vi: han är med. Mitt i svårighet. Han delar allt med mig. Och han vill förlösa mig. Han vill låta sin frid, som övergår allt förstånd, få komma in i mig. Och bevara mitt hjärta och mina tankar i honom. Så att jag ser på honom. Så att jag kan stå där. I en position av lovets offer inför Gud. Så att jag inte ger upp. Så att jag inte resignerar. Så att jag inte sjunker ihop och lägger av. Utan så att jag kan leva vidare. Härda ut. Orka vidare. Kämpa i bön. Både för mina egna lidanden och för andras. Jag måste påminnas ständigt om att jag kan icke komma i någon svårighet som inte han redan har delat med mig och delar med mig. För det där det glömmer vi. Lova Herren, min själ, och glöm inte bort vad gott han har gjort. Varje gång vi blir besvikna på Gud, vi kommer ihåg det tills vi dör. Men bönesvar och välsignelser glömmer vi på ett par dagar. Det är alltid så. Och därför så är vi så värnlösa mot självömkans angrepp när vi kommer i svårigheter. Låt oss idag offra ett lovets offer. Vad ska du offra då? Din självömkan. Att få bära fram sig själv som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och säga: Herre, rena mig på nytt ifrån självömkan. Och lär mig att gång på gång, livet ut, få offra min självömkan. Låt en gång på gång få komma en ängel och styrka mig, så att jag i alla livets förhållanden kan stå där inför dig, utanför lägret, dela Kristi smälek, offra lovets offer och dela med mig av allt det goda som du ger. Låt oss be tillsammans. Herre, vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Ja, Herre, det är kanske inte riktigt sant för någon enda av oss här. Vi har dig i himlen. Men ännu har du inte fått föra oss till den punkten där, så att säga, bisatsen också är sann. Att då frågar jag efter intet på jorden. Men med din hjälp, Herre, vandrar vi vidare. Vi ska fira din måltid nu. Vi ska på nytt påminnas om att självömkan samtidigt är ett självbedrägeri. Den är inte sann när den i besvikelse anklagar dig för att stå utanför våra lidanden, när du redan har stått mitt i dem och fortfarande gör det. Vi lovar dig, Herre, för all den hjälp vi får på alla de sätt till att vandra vidare. Vi prisar dig, Herre, för att du har tagit din boning i oss. Och där sitter du inte avkapslad och avsnörd ifrån varken vår glädje eller vårt lidande, utan du delar allt med oss i denna stund. Herre, låt oss få ta emot kraft till ett lovets offer när vi nu firar din måltid. Jesu Kristi blod renar oss ifrån all självömka och sätter oss fria till tacksamhet, glädje, frid och rättfärdighet i den heliga ande. Fader, vi lovar dig. Amen.